Hej och välkomna till U-arkiven.
Varmt välkomna.
Ja, och idag så passar det ju lämpligt att gå ner i korridorerna och hämta upp ett paket som doftar av choklad och rosor och sådär. För idag är det ju Alla hjärtans dag, den 14 februari. Och vad passar bättre då än att ta upp det här, den här kartongen som det står avsnitt 73, Bad Romance på.
Mm, romantikerna.
Ja, ett avsnitt från 2015. Nu blir det dina favoritlevare.
Ja, här har vi en ung, intelligent generation som stångar sig blodig mot yttervärlden.
Ja, det kan man säga. Ja, det är ju inte bara puttinuttig kärleksgull här då.
Ganska lite puttinuttigt kärleksgull.
Ja, just det, det heter ju Bad Romance. Det kanske är helt fel att ta upp det här nu.
Härligt att återgå till de här, en gång i tiden var ju romantikerna återkommande favoriter i podden. De har ju lite svalnat, men de kanske gör en renässans. Romantikernas renässans, den börjar nu.
Det tycker jag.
Ja, klassen, då öppnar vi våra böcker, Frankenstein, sida 3, och så läser vi ur Mary Shelleys förord. Denna berättelse påbörjades i det majestätiska område där den i huvudsak utspelar sig, och i ett sällskap jag ständigt saknar. Jag tillbringade sommaren 1816 i Genèves omgivningar. Det var kallt och regnigt och på kvällarna trängde vi ihop oss kring en flammande brasa. Ibland roade vi oss med några tyska spökhistorier som vi hittade av en slump. Dessa berättelser väckte hos oss en lekfull önskan att skriva något liknande. Två av vännerna, en berättelse från en av dessa vänners penna, skulle vara långt mer intressant för allmänheten än någonting som jag kan hoppas att producera. Och jag själv kom överens om att skriva varsin historia, grundad på någon övernaturlig händelse. Men vädret blev plötsligt klart och mina två vänner lämnade mig kvar och gav sig av på en resa i Alperna. Och inför dessa magnifika scenarier glömde de helt bort de spöklika visionerna. Följande berättelse är den enda som har fullbordats. Den där sommaren i Genève 1816, det ska det här avsnittet försöka landa i, för vi ska återvända till det tidiga brittiska 1800-talet och till de unika levnadsöderna kring den epok som vi kallar romantiken. Idag så blir det Mary Shelleys ungdom, kanske vi ska kalla det, och även om det bara är 19-20 år av hennes liv så är det nog mycket levnad insprängd i de där åren. Än ja, det är inte många som hinner med det på en hel livstid. Nu drar vi igång podden, hörni.
Välkomna till avsnitt 73 av Historiepodden. Och det är jag, Daniel Hermansson, och Robin Olofsson hänger med här fortfarande.
Ja, det gör jag. Det är så sant som det är sagt.
Härligt.
Det är så otrolig julfantast.
Okej, då ska vi se vad som händer med det här hjulet. Ska jag snurra? Ja, det ska jag.
Snurra på. Jag hoppas vi slipper genikampen, för jag vet inte om kemisterna orkar med mitt spekulerande längre.
Genikampen?
Ja.
Okej, okay, då har vi två genier. Och det rullar på, det rullar och det landar på. Copernicus är den första herren.
Mm-hmm.
Ska vi se om det kommer en herre eller en dam här i nästa omgång. Och vi kommer fram till, det var nära att det blev Copernicus igen, men det blev Darwin.
Okej. Ja, men det här är ju svårt.
Mm.
För nu har vi väl två stycken representanter för de två största paradigmskiftena inom vetenskapen.
Ja.
Vi har den polske prästen och astronomen Copernicus som föreslår, kan det vara så? Alltså, tänk om
nu killar och tjejer. Tänk nu ifall, alltså bara slänga upp bollen i luften här. Ifall det inte är så att jorden liksom är världens centrum här.
Men han sitter och trycker på de där idéerna tills han är gammal och döende, då släpper han en bok.
Universum centrum menar jag.
Mot Darwin då, som presenterar evolutionsläran. Jag vet inte, det här är svårt.
Copernicus föreslår ju alltså att jorden snurrar runt solen, och vilket den gör. Och Darwin föreslår att människan är en produkt av någon form av evolution över miljontals och miljarders år.
Ja, inte bara människan.
Nej, givetvis inte. Men det är det som väcker uppståndelse. Vilket man utan att sticka ut hakan allt för mycket kanske kan hävda att han också har rätt.
Ja, det tycker jag att vi kan göra. Så edgy kan historiepodden vara.
Mm, verkligen. Ja, men vad, ja.
Nej, men jag tycker att vi spolar Copernicus.
Ja, argument?
Nej, men jag vill mena att andra hade landat i samma insikter ändå.
Ja, det är ett listigt argument. Och det hade man aldrig kommit fram till något liknande då, med Darwin, menar du? Det var inte på väg åt det hållet eller något sånt. Han är inte precis som vi pratade om för två avsnitten, en del av de här strukturerna. Där man liksom från alla de här paleontologerna som har börjat gräva i jorden, och det är kamp om hur gammal är jorden egentligen och allt det här. Och sen så till slut så tickar han ut ur teatern till slut och föreslår att, vänta nu, så här är vi. Det är klart att någon annan hade dykt upp och gjort likadant. Så det argumentet vet jag inte riktigt om han är...
Nej, det är inte ett jättebra argument. Nej, magkänslan säger Darwin. Vad landar du i?
Ja, jag vet inte. Det är samma som det var förra gången, att det är ganska många seklers skillnad mellan dem. Och Copernicus, som du sa, han sitter och väntar på att utge sin bok tills han i princip är död ju. Och det gör han ju av skäl som förstås uppenbara. Han hade kanske förlorat livet antagligen om han hade gett ut den innan.
Ja, hans goda rykte hade ju varit kört i alla fall. Det hade inte varit möjligt att fortsätta inom...
1400-talet pratar om här när det är full fart. Ja, alltså, så han har ju... Han kanske är modigare på... Fast han sparar ju det modet, ja. Ja, det är ju jätteknepigt. Ska vi köra på Darwin då?
Ja, det gör vi.
Med argumentet att någon annan hade kommit på ganska snart. Galileo och hans kikare som han satt och gjorde enligt dig. Han gjorde bara kikare, det var hans grej.
Jag fick ju kritik för det där, men jag vill fortsätta. Jag vill mena att det är ju en sanning.
Ja, det är ju. Vi var väl kanske inte övertydliga med att han använde kikarna för att slå fast vissa rörelser och sådär som planeterna har och sånt. Det var inte så att han satt och bara gjorde kikare, han använde dem ju till saker och ting.
Får vi genikampen några gånger till så kommer vi sudda ut Tycho Brahe och Johannes Kepler och hela gänget, och så har vi helt plötsligt ingen vetenskaplig revolution kvar.
Ja, vad jag skulle komma fram till var att Galileo är ju den som bekräftar Copernicus idéer, och han kanske hade kunnat komma på det själv som sagt utan Copernicus som föregångare, och på det sättet så kanske Darwin är viktigare eller något.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Historiepodden presenteras i betalt samarbete med Tre.
Ja, allt är ju inte som man tror. Fast just det är precis som det låter faktiskt.
Ja, det är betalt samarbete med Tre, så är det.
Ja.
Ibland pratar vi om faktoider i den här podden. Påståenden som tas för sanning trots att de inte stämmer. Och jag har märkt att flera sådana bär jag med mig från min egen skolgång.
Mhm, intressant. Som vad då till exempel?
Att man kan se kinesiska muren från månen.
Ja.
Jag kommer ihåg ögonblicket som min lågstadielärare berättade det för mig. Och hur imponerad jag blev.
Mm.
Wow! Och det trodde jag på länge. Att man kan se en mur 7 meter som bredast på 38 000 mils avstånd.
Ja, men vad är det för faktoid av den här läraren att sprida? Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Apropå det så täcker TV nu 99,3% av Sveriges befolkning. Och det avser då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Jag har lyssnat på lite gamla historiepodden-avsnitt på senare tid och jag tycker det är så bra varje gång vi gör ett avsnitt om Rom, för du är så duktig på att först ge lite bakgrundsinfo. Mm. Så jag tänkte att jag kunde bistå med det här den här gången. Inom, ska vi säga, kulturhistoria, idéhistoria, konsthistoria skulle vi kunna kalla den 50-åriga perioden som startar ungefär 1790 för romantiken. Det här är en period då tänkare, konstnärer och författare försöker utforska människans dunkla känslolivet och man försöker utforska naturens själ eller ande. Man försöker utforska människans fantasi. Delvis ska vi se det här som en revolt mot upplysningen med dess strikta vetenskapsideal som inte visar något intresse för existentiella frågor som vad är livets mening eller vad är världens innersta väsen? De hemska upplysningsmänniskorna som vill se naturen som en mekanisk klocka istället för ett levande väsen med en själ. Där någonstans rör sig romantiken och jag hoppas att vi vid något senare tillfälle kanske kan behandla den här djupt fascinerande epoken ur ett strikt idéhistoriskt perspektiv. Men idag ska vi följa ett antal personer som står i dess centrum. Andra generationens brittiska romantiker, Lord Byron, Percy Shelley, Mary Shelley inte minst, och några andra.
Mm. Ja, ibland kan man tro att det är någon form av familjehistorisk podd det här.
Ja, för nu blir det ju dottern till en annan karaktär som vi har diskuterat i det här poddmediet vi håller på med. Mary Wollstonecraft, vår feminist före ordet feminist finns, som hade hittat en själefrände i William Goodwin, vår anarkist innan anarkism fanns. Och de här två intellektuella supertungviktsboxarna hade lyckats kompromissa fram en varm och fin relation som resulterade i ett litet flickebarn.
Mary. Men då hade mamma Mary redan en äldre dotter som heter Fanny också.
Just det, för att Mary Wollstonecraft hade ju röjt runt där i franska revolutionen och fått ihop det med Imlay, den här amerikanska handelsmannen.
Mm.
Blivit dumpad, mått dåligt. Men det blir ju bättre igen efter att hon kommer tillbaka till England och får ihop det med Goodwin då. När den äldre dottern Fanny Imlay är 3 år gammal så är det dags för Mary att komma till jorden. Det är den 29 augusti 1797 och där ligger William Goodwin och Mary Shelley i, jag kan tänka mig, någon typ av slav. Och läser ur Den unge Werthers lidande, den här tyska romantiken, Stormont-Drang-rörelsens stora inspirationstext. Och då börjar verkarna. Oj, vad spännande det här är.
Vad är det som var första tanken? Vad spännande. Nu händer det, ja, kanske i och för sig, men
ja, jag menar, det tror jag att det var.
Det här är ju ändå, det är mycket som kan gå snett här.
Mm, och om man ska tolka tecknen så är det ju någonting märkligt som händer, för molnen hopas och ett fruktansvärt åskoväder dundrar igång också. Blixt, blixt, det spottar och fräser. Mary Wollstonecraft hade ju då strikta regler för hur den här födelsen skulle gå till. Det skulle komma en barnmorska men ingen läkare, och naturen skulle få gå sin gilla gång. Men ibland vill inte naturen gå sin gilla gång. Det är ju, så där kan det ju bli. Därför att Mary, dottern då, föds, men moderkakan vill inte följa med. Så man måste ringa dit en läkare. Och hur var det med läkarna och hygienen under sent 1700-tal?
Alldeles förträffligt bra. Nej,
ja.
Man hade inte fått, den här Louis Pasteur hade inte dykt upp än och informerat bakteriologen.
Nej,
han hade inte järnkoll på det här, helt enkelt.
Det var en ungersk kirurg, jag kommer inte ihåg vad han hette, men som kom på det här. Kanske ska vi tvätta händerna.
Mm.
Ja, förslag, vi börjar tvätta händerna.
Jag menar inte att det var Pasteur, det var en referens till förra.
Jag ville bara flexa med min halvbra fakta.
Mm, ja, men det är jättebra.
Tack så mycket.
Ja, hur går det här nu då?
Ja, det går inte så bra. Hon får ju den för tiden väldigt vanliga sjukdomen barnsängsfeber. Och 11 dagar efter förlossningen kommer Mary Wollstonecraft plocka ner skylten.
Mm.
38 år gammal var hon då. Goodwin kommer väl aldrig riktigt återhämta sig helt från detta. Vi pratar ju om det i avsnittet om henne, att han inreder sitt kontor som ett altare till sin döda fru. Han stänger in sig och skriver den här skandalomsusade biografin där han för tiden hänger ut sin fru som en hora.
Ja, han var ju väldigt öppen, och kanske mer öppen än han borde ha varit. Hon var ju tämligen populär och beundrad och sådär tidigare. Det slår han ihjäl fullständigt med sanningen.
Nej, hon blir ganska avskydd under en längre tid. Jag vet inte om William Goodwin hade sånt naturligt handlag för barnuppfostran heller. Samuel Coleridge, som är en annan av de stora namnen inom den brittiska romantiken, han besöker de här barnen något år efter det att Wollstonecraft har gått bort då. Och han säger att the cadaverous silence of Goodwin's children is quite catacombish. Han tyckte att det var tyst som i graven och att det var lite märkligt.
Goodwin och Mary hade ju en idé om att de skulle ha en ny typ av uppfostran, och det skulle ju vara så himla mycket, det skulle vara fritt och de skulle få lära sig himla massa saker, och det skulle vara kulturellt och det skulle vara, allt skulle vara så bra. Och framförallt fritänkande och uppmuntrande och massa saker. Mm. Men jag vet inte om det var samma snubbe du berättade om nu. Men det är ju besökare som har beskrivit lilla Mary, som sen då blir Shelley, som en liten, tyst och försiktig flicka som inte knappt vågar andas. Och hennes syskon var inte mycket mer muntra. Däremot är det ju sant att de fick ju utbildning, alltså inom alla möjliga områden.
Mm.
Men det var någonting.
Han klarar inte av det här riktigt, så att den pragmatiska lösningen blir ju att gifta sig med sin granne. Där tror jag vi alla har varit. Vi har lite mycket att göra, så vi gifter oss med grannen.
Jaha.
Och på det sättet får han någon som kan sköta hushållet. Mrs. Claremont heter den här grannen.
Det tror jag vi alla har varit.
Och Fanny och Mary får en extra syster, Claremont, som egentligen heter Jane, men hon kommer att byta namn till Claire senare, så vi kan kalla henne Claire redan från början.
Ja.
Och där har vi ju triumviratet av tjejer komplett. Fanny, en intelligent men ganska hunsad ung kvinna som växer upp i ett hushåll utan någon förälder. Bägge hennes, ja, mamman är död och pappan vill ju inte veta av henne.
Det var den här Imlay där, ja.
Mm. Ja, precis. Mary, som är en, alltså hon är ju en kändisbaby utan dess like. Bägge hennes föräldrar är ju superstjärnor. och som du sa, tyst men otroligt läraktig, med en otrolig koncentrationsförmåga. Hon sitter timme efter timme och bara läser och lär.
Och hon är ändå mer, det finns ju mer livsgnista i henne än i Fanny vartefter. Fanny är väl kanske lite mer utåtriktad som barn, men det här avtar.
Goodwin, som den objektive iakttagaren, beskriver de här två barnen och landar i att my own daughter is considerably superior in capacity to the one her mother had before. Fanny is of a quiet, modest and showy disposition. Sen säger han lite snälla saker om att hon har bra minne, men sen ska han skryta upp Mary. Mary's singularly bold, somewhat imperious and active of mind. Her desire of knowledge is great and her perseverance in everything she undertakes is almost invincible. My own daughter is, I believe, very pretty. Fanny is by no means handsome. Så han landar också i att Mary är snygg, Fanny är inte alls så stilig.
Nej. Det är hans helt objektiva bedömning här.
Men sen har vi Claire också, som i sig är en remarkabel ung dam. Vacker och kvick, ofta med dräpande kommentarer och vitsigheter. Musikalisk och med en stor äventyrslusta. Och hon kommer ju bli en av huvudrollsinnehavarna i det här avsnittet, tror jag. För kring Claire Claremont händer det grejer.
Mm, jag ser hon till.
De bor i ett hus på Skinner Street i London, och även om William Goodwin är en alltjämt uppskattad läst författare och filosof, så är han inte så där jättebra på att tjäna pengar.
Nej, han anser för första att allting som finns här i världen borde ju delas på. Och det är ju en paroll han kör med stenhårt också. Och kommer, det här är väldigt underhållande, kommer bli under avsnittets gång, har en känsla av hur han bara utgår från att han ska få pengar från vissa. Och man behöver inte visa tacksamhet heller, därför att det är ändå meningen att man ska dela med sig av allting. Det liksom ligger i hans ideologi här. Man kan tänka anarkismen på något sätt, att alla delar också på allting och så här, även fast den inte finns än. Men sen har vi ju den här nya frun också. Ska vi inte säga något om henne? Hon är ju inte jättesnäll mot döttern alltid.
Nej, det kan man inte säga. Hon har ju en ganska otacksam position också när hon kommer in där.
Förvisso, ja.
I skuggan av den döda mamman. Och alla de här tre döttrarna läser ju allt Mary Wollstonecraft skriver och avgudar henne. Och så ska grannfrun försöka få pli på dem.
Ja, det finns ju en tavla också på Mary Wollstonecraft där hemma, och den står ju Mary och lilla Mary och beundrar mycket och ser, oj, så där såg hon ut, och sånt där brunt och lockigt hår, det hade ju hon med, och hon såg ju att hon var lik henne. Och förstås idealiserar sin döda mor väldigt mycket, och i kontrast med den här styrmorn då, som bestämmer massa saker fram och tillbaka och försöker styra och ställa, och inte alls lika, hon är lite klumpig.
Jo, ingenting blir riktigt som hon har tänkt sig. Så det är väl en ganska, ja, inte kaotisk, men inte en helt lugn och härlig miljö det här. Men att William Goodwin behöver pengar, det betyder att han är öppen för förslag från diverse människor som kan tänka sig sponsra honom. Och på det sättet ska vi ta in ännu en aktör i det här avsnittet. Det kommer bli ganska många namn som kommer snurra, men det är... Ni är ju Sveriges smartaste poddlyssnare, så det klarar ni av. Minneskapacitet som ni har.
Precis. Och då har vi Percy Shelley.
Jajamän.
Det är ju en herre som är en smula radikal då, och han har ju blivit väldigt inspirerad av Godwins böcker. Det beskrivs ju till exempel i Merete Mazzarellas Själens nattsida, som handlar om Shelley och det här gänget. Mary Shelley alltså. Det beskrivs ju där till exempel hur han gör revolutionshetsningar i Wales. Han är där och uppmanar om att nu minsann ska ni ha rösträtt. Slåss för rösträtt. Och han är en sväng på Irland också. Och där uppmuntrar han irländarna att bli självständiga redan här i början på 1800-talet. Och det är massa såna här galna grejer som man slänger ur sig. Och att de är galna är ju lite grann det man tänker från regeringens håll. Är det här en kille vi borde ta på allvar? Eller är det kanske så att han bara är helt koko? Ja, man visste ju inte riktigt. Han kunde vara farlig, potentiellt farlig. Eller så var det liksom ingen fara. Men man hade ju koll på karen då. Han har som sagt blivit inspirerad av Godwins böcker och det beskrivs också i den här boken jag beskrev att han hade blivit helt golvad av en av Godwins böcker och det hade förändrat hans syn på livet och samhället och allting. Och det får man ju säga att alltså det finns ju en ideologisk idé här om, den är väldigt radikal, väldigt vänster. Och han går med hull och hår in i det här. Och det är framförallt lite grann familjeliv och sånt som det kommer handla om här. Attityden till det. Eller hur?
Ja.
Och det kommer han och en annan herre som vi återvänder till sen. Och ja, jag vet inte om det är särskilt sympatiska...
Nej, men det kan vi väl slå fast att det är nog djupt osympatiska människor. Sen kan man diskutera om det var de egentligen tänkte att de höll på med. För jag tror, ja, vi kommer ju återkomma till det här. Vi kommer prata mycket familjeliv, men han hade ju blivit utsparkad från Oxford för att han propagerade för ateism. Vilket inte var så populärt. Han var antimonarkist, antietablissemang i största allmänhet. Men han var ju också en sån här person som gjorde ett intryck på människor. Lång och smal, talade med ljus och kraftlös röst. Men trots detta så hade han en sån här brinnande karisma som lämnade alla människor. Alltså han påverkade människor. Det beskrivs i hans ögon att det bodde någonting flackande, rastlöst. Och hans hår beskrivs ofta som crazy. Att han gjorde ett lite så här stirrigt intryck på folk. Han hade gått på alla de här engelska överklassskolorna, Eton och Oxford. Precis samma skolor som har hamnat i rampljuset i veckan efter vad David Cameron, Storbritanniens premiärminister, hållit på med när han gick på de skolorna. För den som inte har läst brittisk skvallerpress då, så i veckan har anklagelser lyfts om att David Cameron, när han gick på Oxford, som en del av en nollningsritual, har satt sina könsdelar i munnen på en död gris.
Ja, det här har jag lyckats missa faktiskt.
Ja, sånt kanske Percy Shelley höll på med också, det vet vi inte. Men det var han och hans gode vän Thomas Hogg som hade skrivit den här pamfletten som propagerade för ateism och blivit utsparkad. Och de här åren efter han blir utsparkad från Oxford så flackar han omkring ganska mycket. Han letar efter något ställe där han hör hemma. Han är ju väldigt rotlös överhuvudtaget. Och första gången som han tror sig hitta någonstans att kalla hem, det är när han träffar en 16 år gammal, söt, liten flicka, dotter till en handelsman. Harriet heter hon, och hon blir hopplöst förälskad i Percy. Det här är hans fru. De kommer ju gifta sig, fly tillsammans till Skottland. Och ja, hon kommer bli gravid med Percy Shelleys unge.
Ja, han kommer ju från en ganska bra bakgrund. Och det förstår man kanske av alla de här skolorna som man ändå befann sig på. Så i hans familj finns det pengar. Men han är familjens svarta får, uppenbarligen.
Ja, jo, för den som inte har kunnat läsa in det mellan raderna så. Det passar inte jättebra in i brittisk aristokrati, den här typen av levande som han för.
Nej.
Thomas Hogg hade ju rymt med dem också, men de spolar honom efter det att han börjar limma på Percys nya fru. Hon tycker det är lite obehagligt.
Hur gamla är Percy och Hogg vid det här tillfället ungefär?
Ja, men de är i 20-årsåldern. Vad är de? Kanske 20-21 år gammal. Något sånt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Sen kommer ju Percy då och träffa på sin stora idol Godwin. Och kommer ju hänga en del hemma hos Godwin och sådär. Och det här underlättas ju av förmodligen att han erbjuder Godwin pengar. Och det här tar ju Godwin helt ogenerat emot. Naturligtvis, för att det är mina pengar egentligen lika mycket som någon annans. Så egendom ska fördelas och efter behov. Och Godwin hade behov. Så därför så lät han ju Percy vara med rätt mycket. Man diskuterar en massa olika saker. De utbyter ju förstås idéer och tankar om allt möjligt. Men i den här vevan så är det oundvikligt också att han träffar på Godwins döttrar.
Ja.
Varav en av dem är Mary. Och tycke kommer ju uppstå här förstås.
Sommaren 1814 så uppstår känslor mellan, då har han fyllt 21 år, Percy, och Mary är 16 år gammal. Han är knockad. Han skriver: hur djupt kände jag inte min underlägsenhet? Hur villigt erkände jag mig förbipasserad i originalitet och genuin upplysning och intellektuell briljans fram till att hon samtyckte att dela med sig av sin begåvning med mig.
Dessutom så finns det ju en annan sak som är lite halvirriterande också, har han kommit fram till där hemma. Och det är ju att det är ett evigt barnskrik hela tiden. I högan sky.
Jobbigt.
Ja, det tycker jag nu. Och den här Harriet, hon har ju tappat lite av den nista och charm hon tidigare besatt i hans ögon. Nu är det bara ett evigt tjat och gnäll om pengar hela tiden. För själv drar han inte in några pengar. Det är ju under hans värdighet för tusan. Han har ju levt på pappas pengar rätt mycket och har väldigt svårt att... Alltså han gick genom hela livet och tyckte att det här med att betala räkningar, det är ingenting som jag pysslar med. Och nej, i verkligheten så behöver man ofta göra det. Så då är det klart att hon gnällde en del. Och mitt i allt det här, som sagt, så träffar han på Mary. Så han mer eller mindre dumpar ju Harriet. Tillfälligt i alla fall.
Ja, det gör han. Och alltså ungefär så, Percy Shelley kommer ju bli en av romantikens stora namn, men här är han ju fortfarande okänd. Han har just debuterat med ett typ av diktverk som heter Queen Mab, där han beskriver sina ideal på olika sätt. Och den här diktverket, den inleds med att han tillägnar den till sin fru som han lovar att älska för evigt.
Mm.
Men samtidigt finns i efterordet:
love withers under constraint. Its very essence is liberty. It is compatible neither with obedience, jealousy, nor fear. Love is free. To promise forever to love the same woman is not less absurd than to promise to believe the same creed. Such a vow in both cases excludes us from all inquiry.
Dessutom så uttrycker han sig så här om den här Harriet, som bara alldeles nyligen var en alldeles förtjusande ung kvinna i hans ögon. Nu är hon helt plötsligt istället beskrivs som så här. Hans relation med henne. Som om en levande kropp hade kopplats samman med en död i en avskyvärd, skräckinjagande omfamning. Och då är väl han som är en levande kropp och hon den döda. Ja, eller något. Det är inte särskilt. Ja. Det är ju vilka beskrivningar.
Nej, det är inte snällt.
Det blir inte snällare vart efter heller. Om man säger så. Man kan väl nämna här då att Mary tycker ju att han är otroligt spännande. Förstås.
Mm.
Han är intelligent och som du nämnde innan tydligen ståtlig på något vis. Eller var han inte där? Lång och...
Ja, lång och smal. Men framförallt, han har någon typ av karisma. Han har något sätt att föra sig som imponerar på folk. När han kommer till Oxford och de här stora mobbarna försöker sätta sig mot honom, så tar han en gaffel och kör det genom handen på den värsta mobbaren.
Mm-hmm.
Och efter det är det ingen som käftar med honom längre.
Det får en ju att tänka lite på ondskan här på något sätt.
Ja, just det. Att han manövrerar olika situationer väldigt, väldigt effektivt.
Mary hade ju börjat tycka att det var ganska... Det var ju inget kul där i hemmet. Alla bara var... Det var dålig stämning helt enkelt. Den här styrmamman som höll på med sitt tjat och allting. Så för att komma undan så hade hon ju ofta gått till mammas grav. Och där satt hon ju i sin ensamhet. Ofta hade ju pappa Godwin då, William Godwin, tagit med henne dit i och för sig. Men nu gick hon dit allt oftare för sig själv. Och det föreslås ju att hon tog med Percy dit också.
Ja.
I den här vevan. Men någon form av första sexuell akt ska ha utövats vid den här graven, finns det de som föreslår.
Det är olika sätt att läsa de här dagboksinläggen och breven. Den 26 juni 1814 så erkänner hon vid graven att hennes hjärta tillhör Percy. Och då har vissa mellan raderna läst att akten fullbordas där. Intressant är ju att förekläde för hela den här relationen är ju Claire. Styvsystern som också tycker att Percy är en frisk fläkt. Och det är tråkigt hemma där på Skinner Street.
Oerhört.
Här kommer någon kul typ. Så att hon hänger ju med Mary och Percy överallt. Och det är ju tack vare att skicka meddelande mellan dem. Och är väldigt, väldigt hjälpsam för att de ska kunna tussa ihop det.
Han ger Mary en bok med som han egentligen hade tillägnat Harriet. Eller Harriet.
Ja, och, precis. Queen Mab.
Ja, det var den du nämnde, ja. Och, men du nämnde inte i början där så att den är tillägnad till henne, så står det ju någonting om att hur än tiderna förändras och åren rullar på, så var det ju bara de två. Och det är ganska ironiskt då, eftersom nu ger han den till Mary istället.
Ja, men så kände han nog den sekunden han skrev det.
Det är ganska lynnig.
Det här är en känslomänniska i en kontext där känslor ska styra väldigt, väldigt mycket.
Och vad gör man nu då när man har funnit varandra på det här viset? De levde ju lite grann i hemlighet med de här känslorna. Men varför det egentligen? Jag menar, Godwin var ju också en radikal herre som förespråkade. Han hade ju frihet och lössläppthet och allt möjligt. Han hade ju levt på något liknande vis med Mary Wollstonecraft tidigare. Man kan väl lika gärna gå fram till honom och säga som det är. Hörde till svärfar då, som det skulle bli i så fall. Jag skulle gärna vilja leva med din dotter här. I ett fritt förhållande.
Ja.
Och det borde ju Godwin gå med på givetvis. Tänker jag.
Ja, annars är han ju en hycklare.
Ja, mycket hyckleri här. Och när det gäller ens egen dotter, då kanske inte riktigt det här var så okej. Så det blir väldigt mycket upprördhet här från Godwins håll. Aldrig i livet. Glöm.
Nu går du härifrån omedelbart.
Visa.
Men fortsätt skicka pengar.
Ja. Den linan ska vi inte klippa av.
Nej, men det blir ett kritiskt läge. Och det är ju fly eller fäkta som gäller här. Och de väljer att fly. Tidig morgon den 24 juli så stannar en vagn utanför Skinner Street. Och två gestalter, Claire och Mary, smyger in i den. Vagnen åker i rask takt i riktning mot Dover, där de tar färjan till Calais Och all deras rädsla försvann när de närmade sig land. Men det kanske inte borde ha gjort. För Frankrike var inte superstabilt 1814.
Nej. Får jag bara skjuta in emellan här. Att innan han och Mary drar iväg. Där för övrigt också Claire har näslats in som sagt. Av någon outgrundlig anledning. Så har han hunnit med att besöka Harriet igen. Bara sådär vid sidan av. Och gjort henne gravid för en andra gång.
Ja.
Nu, nej men herregud, nu händer det här igen. Det verkar vara luftburet på något sätt. Han kan inte komma i närheten av folk utan att de blir gravida hela tiden. Och så då är det bäst att fly landet med de här två unga tjejerna då. Och då skriver ju Harriet till honom att hon är mycket, hon måste ju vara helt bedövad här nu förstås.
Mm.
Hon skriver att till och med vilda djur stannar hos sina honor när de är dräktiga. Men det såg inte ha någon anledning att göra.
Nej, men det visar ju det orimliga i att försöka leva efter fri kärlek i ett samhälle där dels så finns det ju inte preventivmedel. Så jag menar, det är ju lugnt för honom, men de kvinnorna han lever med blir ju gravida.
Mm.
Och dels så är det ju fortfarande ett hederssamhälle, så att det är inte bara för de här som har varit tillsammans med honom och sen återgå till sina fädrar efter det.
Nej.
Men jag tror inte att det är outgrundligt varför Claire hakar på.
Nej.
Därför att dels så de ska ju till Frankrike, och i Frankrike ska man kunna franska. Det kan inte riktigt Mary, det kan inte Percy, men det kan Claire. Hon var äventyrsvillig. Det finns teorier om att Percy uppmuntrade med hopp om någon märklig typ av trekant. Men jag tror vi ska komma ihåg hur unga och dumma alla är bara.
Ja.
Alltså han är 21 och de är 16. Och att fly till Frankrike utan pengar. Tre personer vars inbördes relationer är allt annat än tydliga. Det är dumt. Men den typen av dumhet som ungdomar är benägna att dras till.
Mm. Ja, pengarna tar ju slut relativt fort här. De hinner ju ta sig till Paris och leva loppan där. De var jätteglada när de kom i land där först förstås. Och folk pratar i franska, gud så exotiskt. Och ja, de ser ju som sagt Notre Dame och de besöker Louvren. Och när pengarna till slut tar slut, vilket de gör relativt fort, då är det bara att skicka ett brev hem till föräldrarna, och så kommer nya pengar som räcker en liten stund till. Men det är inte bara Solskens historia här. Jag vill dra ett citat här från Mary angående situationen i Frankrike här, som inte är helt vansinnigt väsensskild ändå från den som var i Tyskland hösten 1945, kan jag tänka mig.
Nej.
Men man får väl förstås förstå att det är lite mer förstörelsekraft i 1900-talets vapen och så. Men ändå, det här är alltså då efter att Napoleonkrigen är slut. Och Mary skriver i sin dagbok: invånarnas utsatthet efter att deras hus bränns ner, deras boskap avlivats och deras tillgångar rövats ifrån dem har skärpt min avsky för krig. Ett gissel som människan i sitt högmod utsätter sin nästa för. Alltså Frankrike är ju helt utplundrat och synnerligen krigshärjat och fullt av ledande människor här. Och att komma dit då som bit, det är ju inte heller jättepopulärt. Det är fortfarande, ja, de är ju inte så populära helt enkelt. Så man kan ju tänka sig att det kan ske ett annat brott om de har otur.
Det är ironiskt också, för 22 år tidigare så har ju mamma Mary Wollstonecraft åkt till precis samma land med tro och hopp om en ny ljusare framtid. Och att det här ska bli, det är starten för någonting enbart positivt.
Mm.
Och när dottern åker dit 22 år senare så är det kanske baksmällan av det som hon får uppleva.
Mycket ironiskt faktiskt, ja.
Den där dagboken är intressant också, för hon för ju den tillsammans med Percy.
Ja, just det.
Och det här när två personer ska börja föra dagbok tillsammans men man reser med en tredje part, då kan den tredje parten bli lite putt.
Mm.
Hon kräver, alltså Claire då, kräver att Percy ska köpa en egen dagbok till henne. Och så börjar hon skriva på sin egen dagbok där. Och det är väldigt mycket så, lite tävlan mellan varandra. Bägge är ju intresserade av Percy. Och han är ganska stolt där över att ha två stycken smarta, vackra, unga damer som slåss om honom.
Ja, det är ju jättetrevligt och behagligt naturligtvis. Ända tills pengarna tar slut igen. Ja. De har inte en tendens att göra det. Vad gör man då? Ja,
när inte pappa svarar får man skicka ett brev till den tredje kvinnan.
Ja, just det. Harriet som jag har gjort gravid 2 gånger här och som jag har dumpat flera gånger om. Hon skulle kunna ta och komma ner hit och ta med sig lite pengar och leva i samförstånd med alla oss här och någon form av harmoni.
Kan du tänka dig åka genom ett krigshärjat Europa med lite pengar så att jag, min älskarinna och hennes styvsyster
som eventuellt
kan ha det gött i Schweiz och Frankrike.
Men då blir det faktiskt ett bara nej. Då säger hon ju ifrån att det kommer inte hända.
Ja, nej, det är här visar han ju hur monumentalt självupptagen han kan vara. Och han tycker ju dessutom att han är helt oförstående inför varför hon inte kan tänka sig det här. Vad är det för trött, tråkig människa?
Ja, men han har ju...
Hur kan jag vara gift med henne?
Han är ju på något sätt socialt efterbliven eller något.
Ja, kanske. En drömmare och en idealist och något av en egoist.
Något av... Han är otroligt egoistisk och då är han ändå den största egoisten, som sagt. Men det är återigen bara en hint om vad som kommer skall. De åker ju hemåt nu igen när pengarna börjar sina. Det blir en lång resa där, för det är dyrt att ta sig igenom Europa här igen när man inte har några pengar. Så det tar ju tid, men man reser då via Tyskland bland annat och förbi ett slott som heter Frankenstein. Där tydligen de får ju höra lite historia här kan man tänka sig. En herre som heter Konrad Dippel som var alkemist minsann har bott tidigare. Och sen var han läkare också. Och hade bott i Strasbourg en tid. Men där blev han ivägjagad ifrån minsann. För han hade gjort experiment på en massa lik som hade norpat ifrån en kyrkogård. Ja, jag bara säger det här nu i förbifarten.
Ja. I Schweiz där de åker ifrån också så ser han ju Alperna. Den bakgrund som nästan hela Frankenstein utspelar sig mot. Så att det är väldigt mycket i den här resan som kommer att ligga och marinera i hennes hjärna.
Den här Dippel hade ju tänkt sig att han skulle alltså då återuppväcka döda genom att injicera blod och malda skelettdelar i liket. Och sådär. Och så skröt han om hur rik han skulle bli på det här. Och framförallt vilken hög ålder han skulle få själv och så. Nu blir han ju... Han blev ändå 61 år, men han blev inte 135 år som han hade föreslagit själv.
Ja, det är en bra idé det där. Tänka sig att det inte funkade.
Sen då, när de kommer hem till England. Jo, då är det så att det hade ju kostat pengar med. Och det vill ju den här människan som har kört över dem över Engelska kanalen ha betalt för, givetvis. Men vem ska betala det?
Ja, det blir stackars Harriet igen.
vi ger oss på... Hon har ju flyttat hem till sina föräldrar mitt i all misär. Så då tar han helt självklart... Och åker hem till dem med en besättningsman med i släptåg då för som har kontroll där liksom. Att vi släpper inte de här sikten förrän vi har fått betalt. Så då går han morskt fram och bankar på porten där och säger: tjena gumman, du, skulle du kunna hosta upp lite pengar här? För om det är ungefär som om man åker taxi och sen inte kan betala för sig, så kommer man fram till någon. Och, ja, det är som om jag skulle ta en taxi till dig och sen... begär att du skulle betala. Men han lyckas ju övertala pappan där i hemmet där väl att betala till slut. Vilket ändå skvallar om någon slags övertalningsförmåga. Men det visar också återigen hans person, hur han är. Han skulle komma på tanken. Och...
Ja, jag kan komma på några andra gestalter som skulle komma på tanken. Det är intressant att för Goodwin stänger sin dörr. Han är inte intresserad av att få tillbaka några döttrar som har åkt omkring på kontinenten med en gift man. Och har dragit sin heder i smutsen. Och det här tycker både Mary och Percy är djupt oroväckande. Alltså Percy, som du var inne på tidigare, kallar ju honom en hycklare. Det här har du skrivit i Political Justice. Att... äktenskap och allt sånt, det är bara trams. Det är relationer och kärlek som är det viktiga. Och Mary Shelley som kan Wollstonecrafts texter innan och utan, hon ser ju den här tyrannen som Mary Wollstonecrafts egen pappa hade varit, återfödas i sin pappa. Ja, det är patriarkala strukturer, även om du inte använder de orden som du faller in i här. Men de är ju inte välkomna hem, och Mary och Claire blir ju nu beroende av Percy eftersom deras kön och deras ålder förhindrar dem från möjligheten till självständighet. Allt blir en soppa.
Mm, och Mary blir gravid.
Ja, just det.
Och när hon då är trött och orkeslös där om kvällarna, ja, vad händer då? Då rycker förstås Claire in och gärna samtalar med Percy istället i ett annat rum bredvid där. Och så sitter de och pratar och skrattar och har det trevligt. Och det kommer ju leda till ett och annat ändå, förmodligen.
Ja, hon är ju orkeslös dels eftersom hon är gravid, men också för att Percy rekommenderar en experimentell vegetarisk diet.
Mm.
Som med största sannolikhet inte är i närheten av att ge henne nog mycket näring. Så hon ligger där i sängen, trött och matt, och lyssnar på styvsyster och hennes älskling som pratar och skrattar. Och det finns ju en sexuell spänning mellan dem, men det blir väl ingenting mer, antagligen. Det vet vi inte riktigt. Men hon ligger där och vantrivs. Samtidigt så, det är ju ganska hemskt för Claire också, för hon umgås jättemycket med Percy och får uppmärksamhet från honom och ger massa till honom. Men i slutet av varje kväll så är det inte hos Claire som Percy går och lägger sig, utan det är hos Mary. Så att det är ju en trekant där ingen utom Percy får vad de vill.
Mary vet ju om, hon hade ju gärna velat att han bara hade varit intresserad av henne, förstås.
Mm.
Men hon vet ju om hans ideologiska idéer och sådär. Och vill ju inte liksom, hon vill ju inte vara den som är i vägen eller håller på och tjatar och grejer. Så hon vill ju vara till lags. Så det är ju rätt jobbigt för henne med, förstås. Här. Ja. Vilket du säger så. Han lyckas ju, den här Percy, då till slut och klämma fram ett förskott på arvet av sin farsa där, så att han får lite deg till slut. Och han har också till slut tröttnat på den här Claire efter ett tag. Och då skickar han iväg henne till södra England. Och med pengar han har så fixar han någonstans åt henne att bo där. Och nu kan han också igen börja försörja sin, alltså Marys pappa Godwin. Och han tar ju givetvis glatt emot de här pengarna utan konstigheter. Väldigt noga med att inte tacka. Återigen.
Kjell är ju ett svin. Historien måste nog döma honom som det. Men det är ju inte utan övertygelse om någonting. För han tror ju att man måste befria mänskligt beteende från sociala förväntningar. Och monogami är ju en sån förväntning. Det är inte att man får ligga med vem man vill, men att är man lika högt stående själar så kan man leva fritt. Och eftersom han är lite intresserad av Claire, då tycker han att jag kanske ska tussa ihop Mary med någon också. Och jag har ju min polare, Thomas Hogg. Han är ju en smart kille, i och för sig är han ganska ful. Och han kan inte mäta sig mot mig intellektuellt heller. Men det vore väl bra om Mary och Thomas kunde få ihop det. Så att han försöker tussa ihop dem, och det är ganska hjärtskärande brev som Mary skriver. Att ja, jag tror att någonting kan uppstå mellan oss. Just nu känner jag ingen kärlek, men du är fin.
Ja, men får jag dra en parallell här som jag har tänkt på. Har du sett filmen Tillsammans av Lukas Moodysson?
Ja, det har jag, men det är många år sedan nu.
Ja, då tänker jag på den här tjejen i den filmen som till slut gör att den här skäggiga mannen får ett frispel och slänger ut henne ur huset.
Ja.
Han har ju fått stå ut med allt hon hela tiden gör fram och tillbaka. Han är ju uppenbarligen kär i henne. Men alltså, inställningen att svartsjuka är någon form av ogeneröst... Ja, en ogenerös attityd. Och att öppenhet i all typ av sexualitet är fullt rimligt. Den idén delar ju Percy i början på 1800-talet som radikal med de på 60- och 70-talet. Som levde i såna här kollektiv då, precis som visas i den där filmen. Och det är ju någon typ av ideologisk försvar för såna här promiskuösa strapatser.
Ja.
Och det är ju också precis som tjejen i filmen där visar, så uppfattar ju Percy det hela också. Det är en total oförståelse inför att det här kan såra människor. Och det är ju, jag tycker hon är bedrövlig i den där filmen. Jag tycker att Percy också är bedrövlig. Det är ju så respektlöst liksom.
Det är det ju, för att i slutet
ideologi
av dagen
inte.
Ja, jag menar, Percy får ju ut det han vill, men det får inte de andra. Det finns ju en skillnad mellan 60- och 70-tal och alltså fri kärlek då och fri kärlek på 1800-talet, och det är ju p-piller.
Ja, självklart, men känslor fanns ju fortfarande.
Ja, ja, jo, absolut. Mänskliga känslor är ju vad de är. Hogg, det man ska säga om honom är att han blir inget älsklingsmaterial för Mary, men han blir en god vän, vilket kan vara bra, för det är inte så många andra som har tid för henne när hon är, alltså hon ligger hemma fet, trött, lite undernärd och mår bara dåligt. Då kan han vara där och lyssna på henne och så. Hon får en kompis, och det kommer ju behövas, därför att 22 februari 1815 så kommer dråpslaget när den lilla flickan föds flera veckor för tidigt.
Och dör.
Och dör. Precis. Och det här är ju, det är ju ett, alltså det är ju ett trauma såklart. Hon skriver jättemycket om det här. Hon återkommer till det senare i sitt liv. Hon skriver ett brev till Hogg. I think of my little dead baby. This is foolish, I suppose. Yet whenever I am left alone to my own thoughts, they come back to the same point. That I was a mother and am so no longer. Och hon har så här drömmar om att barnet lever. Det var, hon lägger det framför elden och det blir varmt igen och hjärtat börjar slå. Det är ju hon är i en djup kris här. Samtidigt som Claire är ivägskickad i exil där i södra England. Claire håller uppe fasaden att hon trivs där uppe i sin exil. Men senare i livet kommer hon erkänna att hat och förföljelse släppte lös sina destruktiva hundar på mig när jag bara var i min ungdom. Och hon skriver, som bara barnet drevs jag från allt jag älskade till ensamhet där jag satt dag efter dag utan sällskap. När hon äntligen får åka tillbaka till London året efter, då Mary föder ett nytt barn, en liten pojke, så förstår hon att jag måste skaffa mig någonting att kunna hävda mig med mot Mary. Jag måste skaffa mig en egen poet.
Och då finns det ju en herre som vi har pratat innan om. Och han trumfar ju Percy Shelley i, minst sagt, i kändiskap och definitivt i rikedom. Ja. Och även i svineri. Han, det är ju Lord Byron vi pratar om då. Han har ju sagt om sig själv så här. Ni kommer att tycka att jag är den mest själviska person i världen. Jag har åtminstone den förtjänsten att jag är fullt medveten om mina fel och aldrig förnekar dem. Det måste ju ändå vara något värt. Så han är ett egoistiskt kräk, men det vet han om i alla fall.
Ja.
Han får ju återkommande brev av Claire där hon liksom, han fick ju många brev i och för sig, för han var ju så, han var ju en superstar på den här tiden. Men hon lyckas ju på något sätt charma honom så att det blir ett möte, och hon kastar in också för säkerhets skull att hon tycker att äktenskap är helt vilket korkat påhitt, det vill jag absolut inte hålla på med, och det kanske känns lite tyckt för honom åtminstone. Så då träffas ju de vid några tillfällen.
Alltså jag tror inte man ska underskatta hur, alltså hur charmig och smart Claire är.
Nej, hon har
är
inte sagt
ju,
det.
Hon är en nej, men jag tänkte så att lyssnarna får förståelse för det. Alltså det är klart att Lord Byron var väl öppen för både det ena och det andra. Men det är ganska imponerande gjort att som okänd 18-åring snärja honom som hon gör. Även om man snabbt kommer tröttna på henne.
Sen kommer ju då den här grejen när han drar iväg till Frankrike. Han hoppar in i sin Napoleonvagn 1816 och jagas iväg mer eller mindre. Han hinner precis lämna kåken innan den stormas av en massa fordringsägare, som sagt. Mm. Så då är han borta i Frankrike och Claire knäckt. Nej, det var ju honom jag skulle liksom ha och trumfa Marys för sig med. Det var, han var ju räddningen. Och han vill inte veta av henne länge. Han har tröttnat rätt fort ändå. Han var ju hyfsat ombytlig. Ja. Men då lyckas Claire att övertala Percy och Mary att vi åker efter den här kändisen ner till Genevsjön där han har någon form av sommarstuga som liknar ett slott nästan. Ja, varför inte? Tänker jag. Percy är förstås intresserad av att komma i kontakt också med en sån här höjdare som Lord Byron. Så de här tre bestämmer sig för att vi drar en repa ner till Europa igen.
Det blev ju sån succé senast. Varför skulle vi inte ge oss på det en gång till? Ja, herregud. Nytt äventyr. Byron ska till Genève. Det ska vi också. Byron hade inte åkt helt ensam. Han hade med sig sin läkare, John Polidori. Men Polidori är så tråkig att väl i Genève så börjar Byron leta efter nytt sällskap. Men det är inte i Claire som han vill hitta det, utan han blir ju förskräckt när han märker att hon också är i Genève.
Han blir helt panikslagen nästan. Han gör ju allt för att undvika människan.
Han är ju en expert på vänsterprassel också. Han tycker inte att hon sköter det här på rätt sätt.
Nej.
Vi båda visste ju vad vi höll på med. Och nu har den här tokan jagat mig över hela Europa.
Ja, det är ju... Ja, man kanske kan ha ändå någon form av sympati för den här, när jag tänker efter. I det fall, jag vet inte. Alltså, eller?
Jag vet.
Men hur ska han framföra det här på ett vettigt sätt? Att det eller, det blir ju inget... Stanna hemma i ditt land.
Ja, och hon var ganska viljestark, så frågan var om hon hade accepterat det ändå. Däremot så hittar han ju en intressant samtalspartner i den 5 år yngre Percy Shelley. Så tillsammans så flyttar sällskapet in i Villa Diodati vid Genevsjöns stränder. Och i sann romantisk anda så går Percy och Lord Byron på långa promenader ute i naturen och seglar omkring på Genevsjön för att liksom känna in dess ande. Och Byron, han sjunger vad han själv kallar albanska visor, men Polidori beskriver dem som det var mest underligt och vilt skrikande som han håller på med.
Mm.
Och det här är väl någonting som jag tror Daniel Hermansson skulle uppskatta. De besöker platserna där Rousseau lät sin roman, lät olika romaner utspela sig, samt det huset där Gibbon skrev färdigt sitt episka verk om Rom.
Nu känner man ju ett sting av avundsjuka mot de här två herrarna.
På den stolen satt han.
Ja.
Där skrev han om. Ja. Marius och Sulla.
Det gjorde han inte så mycket i och för sig. För det var ju mer då romarrikets nedgång och fall. Så det är ju efter år 0 då, så att säga, mest. Så att säga.
Ah, okay.
Men men det är man lite avundsjuk på. Jag har läst mer Gibbon än Byron och Shelley kan jag säga.
Det hade de också gjort. Läst Gibbon, det vill säga.
Men däremot läste de sig själva och andra ganska högt för varandra framför brasorna där.
Ja, när det börjar lida mot sensommar så skulle ju vädret bli ganska ombytligt. Och de där vackra sommardagarna, de blev ganska... De var ett minne blott och då fick man ju hitta på inomhusaktiviteter. När man ändå har en vacker 18-årig under samma tak, då kan man ju passa på att hänga med henne också. If a girl of 18 comes prancing to you at all hours, there is but one way, skriver Byron. Jag är ju trots allt man, vad förväntar du av mig?
Men det var väl innan han hade åkt från England?
Ja, det citatet är från innan han kom till England, men han blir ju tillsammans med henne under perioder i Genève igen.
Jo.
Däremot är han ju mer impad av Mary, det blir ju alla. Han säger att Mrs. Shelley, som han kallar henne, trots att de inte är gifta vid det här tillfället, är väldigt clever, väldigt smart. Men det skulle ju vara konstigt om hon inte var det. Dottern till Mary Wollstonecraft och William Goodwin, det kan aldrig vara en vanlig eller en ordinär person.
Ja, det finns ju lite förväntningar på att hon ska prestera någon form av liknande hänförande text som sina föräldrar, att hon ska bli en författare också. Och vad de gör under den här tiden är ju att, som sagt, ha högläsning för varandra om diverse olika saker. Till exempel skräck är ju inne på den här tiden. Ja. Så det är mycket spökhistorier och skräckberättelser. Vid ett tillfälle så läser ju Byron en dikt som han gör med sån inlevelse. Och det är väl gester och sån uppjagad stämning att Det är någon ond häxa med där som sliter upp sin tröja eller vad den har, visar sina onda bröst. Och just då får Percy en panikattack och springer ut ur rummet bara. Det är ungefär som man kan tänka sig att folk gör på biofilmer som är alldeles för läskiga. Och man måste lugna honom med eter för att han ska liksom hämta sig efter det här. Och hans förklarar inte hela var att han hade kommit att tänka på vad det var, någon annan dikt eller någon mardröm eller vad det var han hade haft, där det var någon kvinna vars bröstvårt, det var ögon och sådär. Det var hans förklaring till att han hade blivit så himla uppjagad. Var det inte så?
Ja, det är ganska upp... Ja, jo, det stämmer nog det där. De läser ju Rime of the Ancient Mariner, och de läser de här mystiska, långa dikterna, gotiska skräckberättelser och så vidare. I den fria kärlekens namn så visar det sig också att Claire är ju gravid med Byrons unge. Det hade hon blivit redan när de hade träffats i England, och det här lägger sig väl som en blöt filt över det annars så härliga umgänget som de upplever. Därför nu måste det börja förhandlas. Och intressant är att Percy Shelley kliver in här som att han... Det är han som har hand om Claire. Han skriver om sitt testamente och skriver in henne i det, och han börjar förhandla med Byron om framtiden. Barnet, det ska tillfalla Byron när det blir gammalt nog att lämna dess moder. Och det är för övrigt en kompromiss. Byrons första förslag är att det ska skickas till hans syster Augusta. Och den med lite gott minne kommer ihåg att det här är den halvsystern som Byron med stor sannolikhet hade väldigt intim relation med.
Ja, alltså hon är 19 år och han vill inte veta av henne, och hon är som sagt gravid och hon är fattig och hon är förkrossad. Och då är det bra att Shelley går in och försöker hjälpa henne här. Men Byron tar ju fram saltkaret och öser några rejäla salver i såren extra genom att hävda sin lagliga rätt till barnet. Och vill ju ha det, mest för jävlas känns det som, så vill ju han ha barnet. Och om Claire nu tvungen ska träffa den någon gång i framtiden, så kan hon väl säga att hon är barnets moster eller något sånt där. Det är hans lösning på det hela.
Alltså här är han ju helt osympatisk, för sen några år senare när det blir dags att skicka barnet så skickar hon ju ett brev först att snälla, jag tycker om Allegra, som hon, jag tror hon heter så, väldigt mycket. Men jo, nej, jag ska ha det. Och så sen när han får ungen så kommer han ju lämna det på ett kloster eller ett barnhem. Där hon, det är ett jättesmart unge, för hon har ju två stycken genier till föräldrar. Mm-hmm. Eller två stycken väldigt skärpta människor till föräldrar. Bara, pappa, varför har du lämnat mig här? När kommer du hälsa på mig? Och så sen kommer hon dö i förtid. Så här, hjärtskärande att läsa om det stackars flickebarnet.
Det är mycket tragedi som är hjärtskärande här. Ja. Man kan ju nämna i förbifarten att Fanny, Marys syster, hon tar ju också livet av sig till slut.
Ja.
Åker till ett värdshus och hade köpt lite vad var det? Droger, opium, mater och intagit det i lite för stor dos och kolotvippen. Och det här är ju en stor skam att ta självmord på den här tiden. Alltså här försöker man ju dölja så mycket som möjligt. Och det är så himla, är som du säger, hjärtslitande. För hon hade ju skrivit ett självmordsbrev också. Och säger att det är ingen som kommer sakna mig. Och det är lika bra och massa sådana saker.
Det här är bäst för alla. Och så sen försöker William Goodwin att sopa det över under mattan.
Ja. Och han hade ju inte varit hennes biologiska far heller, kan man komma ihåg. I vilken månad jag spelade in här.
Det den här sommaren framförallt är mest känd för är ju den episoden som hon skriver, som Mary Shelley skriver om i sitt förord till den första utgåvan av Frankenstein. Nämligen att de har den här tävlingen om att skriva skräckhistorier där... Jag tror Lord Byron skriver om något spöke, det blir inte färdigt. John Polidori skriver en bok, The Vampire, som nog är världens första vampyrberättelse. Och hon skriver utkastet till Frankenstein. Och då vill hon göra gällande att det här är en... Hon kom inte på någonting, och så pang, som en blixt från klar himmel så får hon den här briljanta idén. Men det är ju inte sant. Det ligger ganska mycket i tiden det här... genikulten, att man ska vara som en åskledare som går omkring och bara helt plötsligt ska gudomlig inspiration slå ner igen. Yep. Hon hade ju samlat på idéer under lång tid för det här.
Det finns ju mycket i bakgrunden här, som sagt. Vi nämnde det där slottet Frankenstein. Det har funnits folk ända sedan man började experimentera med elektricitet som har haft idéer om att man kan återuppliva människor från döden och sådana där saker. Och boken heter ju också Frankenstein och den moderna Prometheus. Och Prometheus, ja, är ju den här titanen som stal elden och gav den till människorna. Och då ska ju elden symbolisera elektriciteten i det här fallet. För den är ju helt ny och spännande i den här tiden. Och man undrar, vad kan den göra egentligen? Kan den inte ge liv, ja, till människan på något sätt? Och sådana där saker. Så det är ju...
Prometheus blir väl straffad genom att han blir fastspänd på ett berg och det är en gam eller någonting som pickar ut. Är hans lever, uh-huh, varje dag så växer en ny fram och den pickar ut. På antiken skulle det här ses som ett varnande exempel, men romantikerna såg ju honom som ett föredöme som gav någonting fantastiskt till, mm, mänskligheten. De avgudade Prometheus.
Ja, precis. Och man ser lite grann på elektriciteten så också här, att den är elden.
Om man tar en avhuggen hand från en apa, eller man tar en orm eller någonting och för en ström genom den, så börjar de röra på sig.
Ja.
Det måste ju betyda
någonting.
Som
vi pratade om i, som jag hade som inledning till Marconi-avsnittet, Luigi Galvani som höll på med sina grodor och gjorde experiment och fick grodbenen att lyfta på sig med hjälp av elektricitet. Och, ja, och det är ju sådana inspirationskällor som ligger bakom Frankenstein. De hade ju suttit och försökt komma på sådana här spökhistorier, som sagt. Och det, man kan ju föreställa sig hur det åskade och blixtrade utanför. Och hon låg i något rum bredvid och försökte sova. Och så sitter, hon beskriver det lite grann så. Så sitter Percy och Byron och pratar om de här sakerna med elektricitet och vad kan det innebära egentligen.
Ja, det här är från förordet 1831, det är den kända berättelsen, mm, det är ju Vigel, men kör den ändå.
Nej, jag har inte något mer att gå på än det, men det är så hon beskriver det, och det är förmodligen Vigel, ja. Ja.
Och det har ju blivit myten om det, och för all del, det är ju en bra berättelse.
Nej, hon hade ju som sagt funderat på det här under en längre tid antagligen. Det är många olika inputs, inspirationer som kommer under lång tid här.
Man får ju ändå säga att när de åker hem där i augusti, 29 augusti, så åker Percy, Mary och Claire, plus lilla William då, det är sonen, hem. Då har ändå Percy skrivit 2 stycken långa diktverk. Mary har utkastet till Frankenstein. Lord Byron har skrivit en till del i hans Childe Harold's Pilgrimage. Så att de har haft en riktigt produktiv sommar.
Och när de kommer hem här så är ju England inte riktigt... Det är ganska mycket nöd här, eftersom efter krigen så har man infört någonting som kallas för corn laws. Vilket jag såg och pratade om på en lektion förra veckan för övrigt. Mm-hmm. Och det är de här lagarna som säger att nej, men gud vad bra det var under kriget när vi var blockerade. För då kunde man ju ha höga priser på brödpriser och så. För det kom ingen konkurrens utifrån. Nu har man drivit igenom de här lagarna som alltså protektionistiska tullagar. Vilket i princip leder till att folk inte får tillräckligt med mat. Man stryper konkurrensen utifrån. Och det är också mycket annat här. Industrialismen tågar ju fram som aldrig förr. Det är proteströrelser mot de här maskinerna som man upplever att de snor jobb från oss. Och alla som demonstrerar mot det här är ju regeringen livrädda för och betraktas som samhällsomstörtande element och sådär. Och för Godwin så är ju det här självklart att vi måste förändra situationen, och han är någon form av föregångare till Marx, lär man ju säga. Han tycker att man ska avskaffa de här strukturerna som finns i samhället, mm, med klass och nationer, religion och allting. Och det blir inte han mindre anhängare av när han kommer tillbaka 1816 till ett England som är i det här skicket.
1818 kommer första utgåvan av Frankenstein publiceras då. Det är framförallt Mary Shelley, men med mycket hjälp av Percy Shelley. Även om de personligt hade en ganska märklig relation, så var de väldigt stöttande i varandras konstnärskap. Men jag vet inte, vi har ju pratat ganska länge. Börjar det vara dags att sätta punkt för det där kanske? Man kan väl se det här då som... Nu har vi lagt första pusselbiten, eller kanske andra pusselbiten om Mary Wollstonecraft var första pusselbiten. Det här är ju, Frankenstein är min favoritroman och det är en text som jag har väldigt mycket att säga om, men det får bli någon annan gång.
Ja, nu peggar vi upp här med en ny cliffhanger. Där säger du, du kommer aldrig släppa de här ledarna. Nej, men det är lugnt. Jag har mina käpphästar.
Det blir fler romare framöver och det blir fler britter som rör sig i och kring 1800-talet.
Jag tycker att det är, som jag sa till dig precis innan vi började spela in när du ringde upp, det är ju ett otroligt spännande område det här. Att folk, de beter sig så himla okonventionellt vad man tänker att man borde göra i början av 1800-talets England.
Ja, de är ju, alltså radikal räcker ju knappt för att beskriva de här människorna.
Nej.
Ja, men det är det ordet vi har, så det är det ordet vi använder. Tack så mycket, ni som har lyssnat på avsnittet.
Ja, tack så jättemycket. Vi återkommer om en vecka och under tiden så kan ni ta oss längre tagar på Facebook-sidan till exempel.
Diverse sociala medier, det blir jättebra. Tack så mycket, hej med er.
Hej.